Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning.
Mm.
Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning, vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tid där.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då! Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej.
Helena, vad ska vi prata om idag?
Idag ska vi prata om bristningar som kan uppstå när man föder barn vaginalt.
Ja. Mm.
Lydia, har du mycket funderingar kring det här med förlossningsbristningar?
Ja, inte dagligen, för jag har ju inte fött barn och jag är inte gravid, så det är inte relevant för mig hela tiden. Men däremot när vi poddar om förlossning eller om graviditet och sådär, så dyker det ju upp. Och det låter så hemskt.
Ja, du tycker det.
Ja, jag tycker det. Mm. Och jag tror att det är många som tycker det. Så att det känns jättebra att vi ska reda ut det här idag. Och vad det innebär och hur stora riskerna är. Och vad det kan ge för komplikationer framåt och så.
Ja. Jag tänker så här. Att få en bristning i samband med förlossning är liksom ganska normalt. Och de allra flesta bristningar läker ju helt normalt. Mm. Så att ibland kan jag bli lite så här, när det kommer en stor rubrik på någon dagstidning. Så här många kvinnor drabbas av förlossningsbristningar. Då tänker jag så här, ja, och?
Mm. Och men ja, precis, och det är det vi ska reda ut då. Precis. För jag förstår ju som att det finns olika grader och ja, olika svårigheter. Och hur många som faktiskt återhämtar sig. Det är så sjukt viktigt att prata om det. För ja, annars så lyssnar man på det där. Och så vill alla ha kejsarsnitt.
Exakt. Mm. Och nu har vi bjudit in ett riktigt superproff som kan väldigt, väldigt mycket om det här. Jag är ödmjuk inför att du sitter här. Malin Edqvist, välkommen.
Tack.
Malin, du är universitetsbarnmorska. Väldigt långt, lite svåruttalande ord. Vad innebär det?
Men det är en tjänst som finns på ganska många kliniker. Och jag tror fler kliniker vill införa det. Och det innebär att man är disputerad barnmorska. Och ändå väljer att arbeta i klinik. Och då jobbar både med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Forskar en del och jobbar kliniskt helt enkelt.
Så du hör födande kvinnor?
Ja, emellanåt. Mest på somrarna nu för tiden.
Ja, jag fattar. Mm. Jag känner ju liksom till dig i sammanhang kring just utbildning kring det här med förlossningsbristningar. Jag har gått på kurs hos dig och du är ju liksom den som nämns i de här sammanhangen liksom på barnmorskesidan. Så det är ju jätteroligt att du är här. Och du arbetar på Karolinska universitetssjukhuset. Och du har forskat bland annat på hur utfallet blir på förlossningsbristningen beroende på om det är en eller två barnmorskor som är med vid just det här utdrivningsskedet. Och jag tänker att vi får tillfälle att återkomma om det.
Ja, nu tycker vi börjar basic.
Nu börjar vi.
Ja.
Kan jag börja få fråga, hur kom det sig att du blev så intresserad av det här, att du faktiskt började forska på området?
Ja, det kan man ju fundera på. Jag har nog alltid, jag har varit barnmorska i, jag räknar ut 19 år nu. Och jag har nog alltid varit extremt fascinerad av utdrivningsskedet. För jag tycker, ni pratar bristningar, men jag tänker ju också att det finns kvinnor som föder barn utan att brista. Även om de kanske är färre så finns de. Och överhuvudtaget så tänker jag att jag, barnmorskor har ju ofta med sig det andra perspektivet. Så att det finns väldigt mycket skyddande faktorer. Och jag har alltid tänkt att det här är det, för mig är det här vackraste som finns. När ett barn föds. Föds fram liksom. Det är så vackert.
Det är
och det
är
kanske konstigt, men det var nog utgångspunkten. Att när jag fick reda på att det fanns när jag blev doktorand, ett forskningsprojekt inom det här området, då sa jag absolut alla dagar i veckan. Så. Och sen disputerade jag 2017 och sen så har jag tagit mig an och fortsatt att forska på det här.
Vad är det för frågeställningar man forskar på?
Ja, men det är ju hur man kan förebygga skador. För att läser du forskningsartiklar så kommer alla komma till slutsatsen. Så här, ja, men de här riskerna finns det. En del går inte. Men är det första barnet så har du en liten större risk. Och jag antar att vi kommer att komma tillbaka till det. Men så en del är så här icke-förändringsbara. Men någonting måste ju finnas som vi barnmorskor och läkare inom förlossningsvården faktiskt kan göra. För att liksom göra så bra som möjligt.
Kände
och det
du,
tycker jag är spännande.
Och kände du också att det fanns en stor förbättringspotential här?
Ja, det tyckte jag.
Ja, för det har ju hänt mycket de senaste 10 åren. Eller?
Ja, det har det. Och då kan du ju tänka att när jag började då 2003, 19, ja, det blir det ju faktiskt 20 år nästa år. 2003, första 2 åren så pratades det inte jättemycket om det. Men sen dess så har det varit på tapeten. Och vi har diskuterat det här framlänges och baklänges. Och sen har jag forskat på det.
Så spännande.
Men kan vi börja från början? Mm. Vad som kan hända? Kan vi prata om de olika bristningarna som kan ske och varför?
Vi har ju, alla människor har ju nästan, och liksom inom vården så har vi ett stort behov av att dela upp saker i mindre delar för att kunna kategorisera och få kunna hjälpa och så. Så att vi har ju valt att definiera bristningarna utifrån så kallad svårighetsgrad. Och det är ju bristningarna i mellangården då främst. Och då kan man säga att det är från grad 1 till grad 4 som man har. Och sen så pratar man om bristningar som sker lite djupare, lite längre in. I Sverige har vi valt att lägga till dem till så att vi har liksom, vi tänker mer tredimensionellt än tvådimensionellt. Men en grad 1-bristning är egentligen bara hud och slemhinna, skrubbsår och liksom att man, ja, väldigt ytligt, inga muskler involverade. Sen grad 2, då kan det vara allt från liksom en liten del av muskulaturen i mellangården som är, för det finns några olika muskelgrupper där som är, innefattas. Och sen grad 3 och grad 4, då är det ändtarmsmuskeln som innefattas i olika omfattning, kan man säga.
Just det. De musklerna som är i mellangården, vad har de för funktion?
Nej, men de är väldigt mycket, det beror på vilka det är. Den ytligaste muskeln, eller ytligaste kanske blir fel ord, den kallas för bulbocavernosus. Och den är egentligen mer en omslutande muskel. Så den sitter faktiskt också ihop med klitoris. Så den ska man vara lite försiktig med nu. Så att man inte syr den för tajt. Utan att man tänker att den har inte den har inte en funktion att skapa stöd. Och nu måste vi också ta, nu är det här dagsaktuell läge. Om 10 år kanske vi kommer säga någonting annat. För det är ett forskningsområde som utvecklas. Utan det jag skulle säga är de liksom, muskulaturen som ligger närmast ändtarmsmuskeln. De skapar stöd. Mm. Så väldigt mycket stödfunktion åt ändtarmsmuskeln. För annars får ju den jobba ensamt om inte den har någon stöd runt omkring sig. Och det blir lite tungt. Mm. Ja.
Så grad 1, 2, 3, 4 är det vi kategoriserar i Sverige. Mm. Grad 1 är den minst allvarliga, grad 4 är den svåraste.
Mm. Är det annorlunda utomlands?
Jag vet inte hur det ser ut i...
Nej, men det enda som är annorlunda utomlands skulle jag säga, det är att man säger separat att vaginala bristningar är separata för sig, medan vi försöker lägga till dem och säga att ja, men de kommer ju oftast tillsammans. Mm. Ja, så att man inte tänker att det bara är mellangård eller bara.
Så av de här bristningarna, 1, 2, 3, 4, vilken är vanligast?
Jag skulle säga att andra gradens bristning är det vanligaste. Mm.
Så den som påverkar lite av vaginas muskulatur, men inte ändtarmen.
Ja, för vagina har ju också en stödfunktion. Och inte själva liksom, slemhinnan i vagina, utan det som ligger under. Det ligger en fascia under, och den har ju en stödfunktion.
Vad är en fascia?
Vad är en fascia? Det kan jag
bindvävshinna. Bindvävshinna. Ja, liksom en bindvävsplatta. Det finns fascior i hela kroppen på olika ställen. Det är liksom en stödfunktion till, till kroppen, kan man säga. Så att den ligger mellan vagina och liksom ändtarmen och stöttar däremellan. Mm.
Men för att förstå då vad den faktiskt stödjer med, vad händer om den blir skadad? Vad är det du upplever då?
Ja, men jag tänker så här att om man tänker att själva ändtarmsmuskulaturen, det är ju det yttersta stödet liksom, som du... Både som hela tiden är på sin vakt, det är en del av ändtarmsmuskeln. Och sen är det någonting som aktivt också kan knipa om du känner att oj, jag skulle behöva gå på toaletten. Men nu har jag inga möjligheter, så har du ju liksom en viljestyrd funktion. Men sen så går ju den över i tarm, så att säga. Och den tarmen behöver ju också ett stöd. För att finns inte stödet lite längre in i vagina, då kommer ju liksom tarmen lätt att kunna bukta upp inne i vagina. Mm. Så att... en defekt läkt, det behöver ju inte bero på en dålig suturering, det kan ju bero på många andra saker, men det kan hända efter en graviditet och en förlossning. Och
vad är det en dålig suturering?
Ja, det kan ju naturligtvis också göra. Men,
nej,
ibland,
men vad är det?
En dålig suturering, sa jag dålig suturering?
Ja, det är när man syr, ja, men det är därför Lydia är här, för att hon inte ska tillåta oss att prata på det här sättet, så att inte folk förstår. Suturering är alltså när man syr.
Ja, okay.
Sutur är en sutur är ett stygn. Mm. Så på vanlig svenska så är det man har sytt alltså.
Just det. Mm. Och ibland så är det ju så att även om man har sytt och gjort precis enligt alla konstens regler, så kan det kan släppa, det kan hända saker, det kan ändå vara en belastning som gör att trots att man gjort allt korrekt så får man ett problem efteråt.
Om vi tittar då på hur vanligt det är med förlossningsbristningar, för jag sa ju till Lydia precis innan här att det hör till det normala, och även fast jag inte då liksom tycker att man ska negligera ett problem, att folk får, eller att kvinnor får problem med sina bristningar, så ska man ändå tänka sig att det är inte ett misslyckande att man får en bristning, för att det är väldigt vanligt, och de allra flesta bristningar upptäcks i tid, alltså direkt efter förlossningen, och sys på plats med liksom rätt kompetens. Men hur vanligt är det att man får en bristning?
Ja, och då skulle jag nog säga att om man vänder på det och säger hur många får inte en bristning vid första barnet. För första, att föda sitt första barn, det är klart, då har man aldrig gjort det här tidigare och det är vävnader som ska töja sig. Så då är det ju största risken att man får. Och då ska jag säga att det finns en samstämmighet att det är ungefär 10% som inte får någon bristning alls. Mellan 7-10% i olika studier. Mm. Så vänd på det då. 85-90% av alla får någon typ av bristning vid första barnet.
Hur ont gör den?
Nej, men jag tänker att en grad 1-bristning, ju allvarligare skadan är, desto smärtsammare är det i läkningsprocessen. Så att en grad 1 är inte så mycket smärta. Och en grad 3-4 så har man betydligt mera ont i efterförloppet och behöver förmodligen mera smärtlindring. Mm.
Och att du säger 10% som inte får någon bristning vid sin första vaginala förlossning, blir jag nästan förvånad. För jag tycker det är så sällan man ser det. Och även om det bara är en liten bristning så är det liksom, ah, men en grad 1, liksom, då tänker man, oh, wow, en grad 1 var jättefint, vilken fin förlossning. Mm. Så att det är ju, och man ska också komma ihåg att de allra flesta läker utan besvär. Ja. Så att det är ju det absolut vanligaste.
Och får jag lägga till en sak här så är det ju det att grad 2-bristningar, det är som jag sa, de kan ju vara en pytteliten del av muskulaturen i mellangården och vara i princip ingenting, nästan som en liten grad 1 och verkligen helt kännas okej till de här som är precis att allting är blottat. Det är ingen bristning som går till ändtarmen. Och då är det ju en ganska stor grad 2. Alltså grad 2 innehåller ju ganska många olika delar. Liksom.
Okay. Och det är ju också någonting som vi har lärt oss, tycker jag, att prata mer om på senare år. Att förut så pratade vi mera, liksom om man säger för 10 år sedan kanske vi, tycker jag, att vi pratade mer om att en grad 2 är bara en grad 2. För den involverar inte ändtarmsmuskulaturen. Men nu liksom pratar vi mer om att en grad 2 kan också vara en allvarlig bristning. Så att man ska verkligen så här undersöka noggrant, se till. Och blir man det minsta osäker så ska man fråga en kollega. Så att liksom kvinnan verkligen får bästa möjliga chans till att få en rätt diagnos och en rätt hjälp i samband med förlossningen.
Verkligen.
Men okej, okay, så att vara förstföderska, det är den största riskfaktorn för en bristning. Mm. Men vad finns det för andra liksom riskfaktorer för större bristningar?
Ja, det här är ju så här, att titta på risk och då... Ja, men det är en risk att föda sitt första barn. Det är också en risk att föda ett barn. Ju tyngre barnet är, desto större barnet är. Och i en första förlossning, desto större är ju risken för att bristning. Och det som jag tänker är viktigt här att förstå när vi pratar om risker, det är att det här handlar ju om muskler som ska töja sig. Och det är därför jag också tycker att det är viktigt att få med sig perspektivet förebygga. Därför att och det här tycker jag vi pratar alldeles för lite om. Och det här är ju att det är muskelgrupper som har en fantastisk elasticitet. Och jag tänkte på det för eftersom jag skulle hit. Jag visste att jag skulle prata lite om de här sakerna. Så tänkte jag på hur rädd jag var när jag skulle föda mitt första barn. Hur helt omöjligt det kändes att det här skulle gå. Och hur mycket jag hade önskat att någon skulle säga till mig. Så här, tänk, det här är muskler. Det är muskler som har den största töjningskapaciteten i hela kroppen. Det är liksom helt fascinerande att de kan faktiskt det här. De kan töja sig så här mycket. Ja, de kan brista. Men om man ger det tid och tar det försiktigt så är det faktiskt en helt liksom, process som faktiskt funkar för det mesta. Och nu vet jag att jag låter som en typisk barnmorska. Men jag tycker att det är viktigt att ha med sig så att man liksom förstår att det är en fysiologi i det hela. Och det vi då gör som att... Ja, till exempel att om man avslutar med sugklocka, eller nu gör vi nästan aldrig det i Sverige, men någonting som heter tång när man hjälper barnet ut. Där har vi större risker. Och det handlar ju om att i de lägena så är det mer utmanande att få den här långsamma processen som ger kroppens vävnade möjlighet att töja sig.
Så sugklocka är en stor riskfaktor. Ja. Och där kan man ju också säga att vi pratar mycket mer de senaste åren om att en sugklocka... Är det inte jättebråttom att få ut barnet med en sugklocka? Ibland lägger man ju en sugklocka för att hjälpa mamman. För att hon är så trött. Hon orkar inte krysta mer. Hon har krystat en timme kanske. Mm. Så att man hjälper mamman. Så diagnosen blir ungefär uttröttad moder, brukar vi säga. Mm. Det är ju en helt annan process att lägga en sugklocka. Man kan dra försiktigt och låta det ta tid. Jämfört med om det är liksom fosterljuden på bebisen som är påverkad. Och det är så här, nu måste vi få ut den här bebisen. Nu. Mm. Och då får man vara mindre försiktig med mammans vävnad för att rädda livet på barnet ungefär. Och då får man laga efterhand. Så att det är ju lite så här, sugklocka, det är också väldigt brett hur långsamt den sugklockan kan gå. Men det är absolut en riskfaktor.
Och det här tycker jag är mest spännande eftersom vi pratade om förbättringar och vad vi faktiskt gör i vården. För det första så tycker jag att det är också bra att ha med sig att de allvarligaste, det som man kallar då grad 3 och 4, så brukar man prata om att de är allvarligast då för att ändtarmsmuskeln är involverad. Men att där ser vi ju också att vi i Sverige har blivit mycket, mycket bättre. Och framförallt när man jobbar i klinik med att förbättra det här så ser man liksom vilken medvetenhet det är idag och hur man faktiskt försöker jobba ihop som ett team till exempel vid sugklocka för att det här ska bli så bra som möjligt. Där kvinnan är liksom centrum i teamet och att man liksom både läkare och barnmorska tillsammans med kvinnan gör sitt allra bästa i den här situationen för att det ska bli så lite bristning som möjligt.
Men utöver sugklocka, vad kan vi tänka?
Ja, nej, men sen måste man ju ha koll på det här som värkstimulerande dropp. Man brukar ju prata om risker relaterade till kvinnan och man brukar prata om risker relaterade till barnet. Och då vet vi, när det gäller kvinnan då, så satt faktiskt på bäckenbottenutbildning och diskuterade hur mycket ålder faktiskt spelar roll. För där har vi alltid sagt att ju äldre man är, desto större risk har man för bristning. Men det är lite, så det brukar vi säga, men det är ändå lite sådär att ja, men det fanns nu några studier som ändå visade att det ändå går bra för det mesta där också. Och sen...
Men det kanske är skillnad på om man är 20 eller 40?
Ja, nej, men det är klart att det måste vara, det är klart att det borde rimligt. Om man återgår till fysiologin så är det rimligt att det skulle vara skillnad för mig som närmar mig 50 eller är 50. Jag ska inte ljuga. Jag vill gärna göra det, men jag ska inte göra det. Att det skulle vara skillnad om jag mot förmodan skulle föda barn jämfört om min dotter skulle föda barn som är liksom 20.
Så hög ålder är en riskfaktor, tror vi. Och snabbt framfödande.
Ja. Men det är lite svårare att få någon stark evidens för det. Men då kan man ju säga att då saker som påskyndar som värkstimulerande dropp, att använda sig av en instrument ökar risken. Och
Är det med högt BMI?
Nej, det är inte någon riskfaktor faktiskt. Utan det verkar snarare vara skyddande. Det kan ju vara skönt att höra. att man inte behöver fundera på det i alla fall.
Nej, det kan skydda mot en allvarlig bristning. Rökning, har man sett någonting där?
Nej, det är i alla fall ingenting som kommer upp som en sån här solklar.
Nej. Men ska vi prata om din studie då här? Passar inte det in då?
Jo.
För din studie var att man tittade på om det är en barnmorska som är med vid utredningsskedet jämfört med om det är två barnmorskor. Och vad kom man fram till?
Ja, men det visade sig vara en skyddande faktor. Och det var lite, inte överraskande. Ja, eller både och. Jo, lite överraskad blev jag för att vi gjorde ju en lottad studie. Och det vanligaste resultatet skulle jag säga vid lottade studier är ändå att det blir ingen skillnad mellan grupperna. Så i alla fall har det varit så hittills när det gäller liksom förebyggande inom förlossningsbristningar. Så att, men det var skyddande. Så att det är ju ett arbetssätt som i alla fall där jag jobbar och på många andra kliniker i Sverige som man använder. Men,
det är på förstföderska då, eller
hur? Ja, förstföderska.
Och vad innebär det då? Att man är två barnmorskor som hjälper till att när barnet förlöses?
Och det här är ju så här, nu blir det lite studienörderi då, men det är så här att det här är ett arbetssätt som infördes för att Norge har varit väldigt duktiga på att ha låga siffror och sen så har ju Sverige liksom sneglat och barnmorskor har ju varit också så här, det är ju, alltså men vi vill göra allt för att det ska bli så lite bristning som möjligt så att då kom så här, ja men i Norge gör de så här och det skulle vi kunna göra och så började man jobba med det i Göteborg och så spred det sig väldigt väldigt snabbt så att plötsligt var det många som jobbade med det här sättet och jag var så här, men hur funkar det här? Varför är det förebyggande? Och när vi då tittade på det så sa vi inte exakt att så här måste ni göra utan vi ställde, de barnmorskorna fick liksom berätta i efterhand, vad gjorde du efter varje födsel som deltog då. Och det visade sig att det är inte så att man står med händerna liksom, utan ofta så hjälper man till och tolkar barnets hjärtljud på slutet, det vill säga att man har tid och tar det lugnt. Det är ganska skönt att ha en kollega inne på rummet för att man, ja, men man kan bli lite så här, hur länge orkar det här barnet?
Hur långsamt kan jag
hur
ta det helt
kan enkelt? Kan vi ta det? Man kan också hjälpa till och få någon extra som hjälper till att kommunicera eller prata liksom med den som föder barn så att man verkligen får till det här också. Så det var nog de vanligaste sakerna som man gjorde. Så att egentligen så visar det väl att också att man använder sig av en modell för att förebygga bristningar. Mm. Så att man kan inte bara peta in en till person på rummet och tro att vi löser allt. Om man nu inte gör det. Det är viktigt med syftet med det.
Mm. Mm. Men grattis till det. För det är ju Tack. Otroligt många studier som gör som inte visar på någon skillnad.
Ja,
det är ju,
det var ju roligt.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel. Alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp.
Mm.
Men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet. Där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om Gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då. Andra yttre faktorer förutom då att verkligen vara två barnmorskor, positionen, hur mamman är i sista liksom, skedet av förlossningen. Det påverkar också.
Ja, det beror ju på vilken. Vi tittar ju på när man, som evidensgrad. Och då har inte det någon hög evidensgrad. Utan de högsta evidensgraden. Det är ju när man gör lottade studier.
Mm.
Och då verkar det inte spela någon roll. Om man är upprätt eller om man ligger ner. Men ni vet, det är alltid det här med definitioner. Är det likadant om man klumpar ihop att ligga platt på rygg jämfört med att ligga på sida? Det är ju en liggande, båda är liggande positioner. Men de är ganska olika fysiologiskt sett. Mm. Och så jämför man det då med att föda på knä eller pall. Alltså det är inte så himla lätt att göra de här studierna.
Nej.
Så att,
Men har du någon favoritställning?
Alltså jag gillar ju både sida och fyrfota. Mm. Och det tycker jag är, jag kallar dem för neutrala förlossningsställningar. Det vill säga att de är vare sig upp, de är inte speciellt upprätta, fast de ger ändå kvinnan en möjlighet att varje, liksom, styra lite själv.
Förstår du lite hur de här positionerna ser ut?
Absolut. Alltså, fyra, det har man ju sett bild på. Mm. Man står och man står bakom liksom, och tar emot. På sidan, då behöver du någon sorts stöd, va? För då behöver du upp benet.
Ja, och det är det som är så spännande. Det är det här som har varit roligt med de sista åren. Att man, vi kan utmana oss lite i klinik. Och så plötsligt så kom vi, så var också det här rykten som säger, men behöver vi verkligen göra det?
Hålla upp benet.
Ja, det visar sig att vi har ju varit jättefokuserade på att tro att vi måste hålla upp benet jättemycket. Varför det? Det är väl bättre att kvinnan, liksom, att man lägger en kudde emellan eller att man håller lite. Och så, eller hon håller, beroende på hur pigg och fräsch hon är. Och så vi har liksom ändrat oss ganska mycket faktiskt de sista åren.
Barnen kommer ut ändå.
Ja,
exakt.
Det gör de.
Och det här som, om man tittar på liksom amerikanska tv-serier när de föder barn. Det är bara push, push, push. Och pappan så skriker push, push honey. Liksom, så är det ju absolut inte. Utan nu är det precis tvärtom. Ta det lugnt, inte trycka på där. Flåsa, andas. Mm. Nu kommer huvudet, nu backar vi lite. Mm. Nästa verk, då får du bara trycka på en gång. Så det är liksom helt annorlunda sätt att tänka. Mm.
Men har det varit annorlunda för 10 år sedan? Har det varit mer som i Hollywood då?
Det var mera push förut väl?
Ja, men det tror jag absolut. Och sen måste man ju förstå också att allting är ju det är liksom det finns en stor gråskala. För ibland så är det så att ja, men det kanske är bättre att vi ber att tryck på nu än att vi lägger en sugklocka till exempel. Om vi är lite oroliga för barnet. Men vi kan ändå göra det liksom, men genom att variera så kan vi ändå åstadkomma ett långsamt framfödande. Men absolut, det har ändrat sig mycket genom åren.
Finns det någonting som man kan göra själv för att påverka i slutet av graviditeten? Det finns en del som smörjer med mandelolja under livet och ska tänja. Och så. Är det något som funkar?
Ja, det har faktiskt kommit en meta-analys nu på just det som kallas för antenatal massage. Det vill säga att man smörjer själv i slutet.
Och jag är en meta-analys?
Ja, det är när man lägger ihop flera lottade studier och kollar på liksom, sammanslaget. Det är ju bra, för då är de ofta gjorda i olika liksom, kontexter och miljöer med olika förutsättningar. Och så att,
det är ett stort material.
Det blir ett större material. Och i den metaanalysen så har man faktiskt sett att det här verkar kunna vara skyddande för de svåraste bristningarna. Det betyder ju inte att man kan lova varje kvinna som testar att du kommer inte få en större bristning. Men det är ju bra att känna att det är någonting man kan göra själv.
Och vad gör man då?
Ja, men då rekommenderas man att börja någonstans i vecka 35 till 37 någonstans där. Och så behöver man, egentligen så ska man smörja sig själv då. Eller partnern om man vill. En till två gånger dagligen. Under, ja, men det är om man säger att man smörjer. Det blir som ett stretchpass.
Men i vaginalöppningen?
Ja, i mellangården. Mm. Men lite längre in. Så inte precis bara i öppningen. Utan man måste väl 2-3 centimeter. Och så smörja från sida till sida. Liksom. Och det ska ju tänja. Tänk muskel och tänk att stretcha. Men med hjälp av fingrarna då. Men det ska ju inte, liksom inte vara taskigt mot sig själv och bända och vrida. Och så ska man använda olja.
Någon särskild olja?
Ja, någon som är snäll. Liksom, som man, kan vara om man vitaminolja, E-vitamin eller olivolja. Eller liksom det som känns bra. Mm. Så gör man det i pass om 2-3 repetitioner. Och ja, så det är så som det lärs ut. Det är så som det utvärderats vetenskapligt då.
Kan man googla upp hur man gör det här?
Ja, alltså vi har faktiskt lagt ut det på bäckenbottenutbildningen. Eller ska vara i processen att lägga ut det på bäckenbottenutbildningen. Men annars så kan man googla antenatal massage. För jag tror de engelska har rekommenderat, England har man rekommenderat det längre än vad vi har gjort.
Så antenatal massage på så stavas det.
Ja.
Bra.
En sak till som jag tänkte på under förlossningen. Så det här är någonting som jag tänker att om man återvänder till fysiologin igen, som man som kvinna i alla fall kan ha med sig i bakhuvudet, att det kommer ju komma till ett skede då det börjar bränna och spänna. På engelska kallas det för ring of fire. Och det kan man ju bli rädd av att höra. För att då vet man att nu, men det kan man bra veta, då börjar det ju närma sig. Så det är ju ganska skönt att då de här timmarna över. Det kommer bli ett slut på det här. Men det är ju, för mig har det varit en så här, ja men Vad skulle hända när du sätter handen på en platta? Mm. Ja, vad blir signalen till dig när det börjar göra ont? Ja, du tar bort handen. Så att när du som kvinna känner att det bränner och spänner, så börjar känna den känslan. Ja, men det är kroppens signal till att nu måste du också, nu måste du gå lite långsamt. För det finns ingen utanför dig som vet att nu känns det så här.
Mm.
Vi kan ju jobba för att det ska gå långsamt. Och vi, liksom, barnmorskor och läkare har ju en bild av att säga, ja, men det här brukar vara lagom. Men det, kan man få den kommunikationen att man säger till barnmorskan, nu spänner och bränner så där jättemycket. Då ger man henne ganska mycket information. Mm. Aha, nu är du här. Just du liksom. Så det tycker jag är ett
bra råd. Mm. Har du fler sådana råd?
Ja, nej, men då tänker jag att då kan vi jobba på ett bra samarbete. Mm. För det är ju det som vi behöver ha i slutet. Jag kan jobba för ett långsamt framfödande. Men om vi kan vara två och göra det tillsammans, så kommer det vara bra mycket mer effektivt.
Mm.
Ja, så att, nej, men det är nog mitt tips.
Ditt bästa tips.
Mitt bästa tips.
Men då när man har fött sitt barn och det är dags att undersöka underlivet och titta på hur bristningen ser ut. Vad är dina liksom tips och råd där? Har du någonting som du tänker du på något särskilt kring? Jag tänker som läkare att man inte ska vara rädd för att be om hjälp som vårdpersonal. Att man verkligen ska tänka, inte någon prestige i att det här borde jag veta om den där muskeln, är den skadad eller inte och sådär. Men att man tänker på att det här är en kvinna jag har framför mig som jag verkligen vill ska må bra i efter förloppet. Mm. Så jag ber ju ofta om hjälp om jag känner mig osäker.
Mm.
Vad tänker du?
Ja, men det tycker jag, det hoppas jag att alla tänker så. Och att man också känner som, ja, men nu har jag jobbat en hel natt. Är det rimligt att jag sätter mig och gör det här den sista kvarten på mitt arbetspass? Eller är det inte bättre att jag lämnar över till nästa kollega som kommer och är pigg och inte liksom har massa långa timmar? Och så vet jag att ni läkare tänker också när det gäller icke-akuta situationer, att det är bättre att lämna över än att göra någonting när man är slut som artist.
Och bristningen blir ju inte sämre av att den väntas bli sydd. Det kan ju till och med bli bättre, för det blir lite mindre svullnad. Det kan bli lite lättare att se struktur och sy ihop.
Hur länge kan man vänta på sy?
Alltså dygn i värsta fall. Ja. För det finns ju såna hemska historier när det har varit så fullt på operation att man inte har fått komma till på operation för att bli sydd på kanske ett halvt dygn eller sådär.
Mm.
Och då kanske kvinnorna tänker, gud, nu kommer det här inte bli något bra. Men tvärtom, det blir inte sämre av att tiden går några timmar extra.
Nej, och nu jobbar jag ju på Stockholms sjukhus, men när jag är ute ibland så hör jag ju så här att det är bättre att vi får in våran duktigaste läkare till en svår bristning än att jag som är ny färdig specialist sätter mig och sy det här. Och då är det bättre att vänta också. Även om det kanske tar. För det är inte alla specialister som alltid är på plats dygnet runt. Utan de har en inställelsetid. Och då behöver man inte känna att de övergav mig av den anledningen. Nej. Utan att då är det liksom.
Däremot så tycker jag att man ska sy så fort som möjligt. Bara för familjens skull.
Självklart.
För annars ligger ju mamman där och bara väntar och väntar. Och liksom man är lite spänd. Och hur ska det här gå? Och liksom. Mm. När man väl är färdig så får man komma till BB och man får sin macka och allt det där som är så visigt.
Mm.
Men man får ju ofta fråga, eller liksom i förlossningsbrev och kanske inte ofta, men att alla kvinnor tror att det är så viktigt att bli sydd av en läkare.
Mm.
Är det din uppfattning också?
Nej, det tycker inte jag. Jag tänker att man behöver inte tänka. Jag tänker att vi ska tänka mycket mer, alltså den vi ska tänka kompetens. Nu är det, läkarna har ju en kompetens för att sy de allvarligaste bristningarna. Men barnmorskor syr väldigt mycket av de här grad 2-bristningarna. Och vi är väldigt måna om att det ska bli bra. Så på många kliniker så har man ju också att man har börjat även vara två vid den situationen. Och att man alltid tar, också som du säger, tar hjälp av en kollega och syr. Så att, och det jag också tycker är jätteviktigt är ju att vi tar svåra bristningar till operation.
Mm.
Så att man, även om vi säger att det här är inte en liksom bristning som går till ändtarmen, så kan det vara kan vara ganska svårt faktiskt. Och det kan också göra så pass ont att man ska gå till operation av den anledningen. Mm. Och då är det ju självklart att det är det som avgör, snarare än liksom, att jag är barnmorska och jag syr alltid grad 2-orna, eller jag är läkare och jag syr alltid. Här. Men jag tänker minsann inte sy en grad 2. Det hade ju varit
Förskräckligt.
Men och det här med att gå till operation, ibland finns det ett motstånd också, och att det känns så jobbigt att man ska rulla iväg till operation och bli sydd. Mm. Men om det är så stor skillnad och sy en bristning på operation, för att då får kvinnan en så bra bedömning att hon somnar ju nästan alltid när man syr bristningen.
Mm.
Jämfört med hon ligger på det här förlossningsrummet, man liksom lägger lokal bedömning och det gör ont och hon spänner på sig och man försöker vara så snabb som möjligt för man vet att det är så jobbigt liksom.
Mm.
Och då, även fast det känns jobbigt liksom när man säger så här, men du, jag tycker vi rullar bort i operationen och gör det här. Så det blir ett bra resultat. Mm. Så att det kan man ju liksom ha som uppsidan på den kanske jobbiga grejen att man ska till operation. Så.
Och det har vi ju också, jag tror, det här är något som min svärmor, det är det enda hon kommer ihåg från sin förlossning nummer två. Det var att hon blev sydd utan smärtlindring av en bister överläkare mitt i natten. 1972. Så hon pratar inte om någonting annat utan vilket övergrepp det här var för henne.
Mm.
Så att, och, men det måste jag säga att vi bara de sista 2-3 åren också nästan alltid bedövar innan vi ens tittar på bristningen. Så vet vi att det är en bristning så bedövar vi direkt. Vi håller inte på att undersöka för vi vet att ju bättre smärtlindrad man är desto lättare kommer det vara, desto bättre kommer vi se och så kommer det bli bättre resultat.
Och sen, nu för tiden syr vi ju alltid med syng som inte ska tas bort, utan de absorberas av kroppen själv, så man behöver liksom inte gå och plocka bort dem efterhand. Och sen så, det här med infektion i bristningen, det är ju inte jättevanligt, men det händer ibland.
Vad känner man då?
Ja, jag vet inte, vill du svara på det?
Ja, alltså jag tänker vi kan komplettera varandra, men från mitt perspektiv så får man ju väldigt, väldigt ont. Och det är ju så att det är en läkningsprocess så kommer du få hamna i en så kallad inflammationsfas precis när liksom, först känns allting ganska bra och sen så blir det en inflammationsfas och då blir det lite liksom, jobbigt och det är ömt och det känns inte kul överhuvudtaget och man äter smärtlindrande tabletter och sådär. Men det gör jättemycket mer ont och det blir rött, det blir svullet och sen kan det ju liksom komma var och så, men då har det ju gått längre.
Mm.
Men mycket svår smärta och sen kan man få feber också förstås. Mm. Men lägg gärna till om det
jag tänker precis som du att den här första inflammatoriska fasen, det är ju mera liksom en del av läkningsprocessen. Mm, liksom, och det kan man förvänta sig efter de första dagarna efter. Men om man tycker att det börjar bli lite bättre och sen helt plötsligt börjar bli sämre igen.
Mm.
Eller det blir aldrig bättre. Det liksom släpper inte. Man känner inte att det är små steg åt rätt håll.
Mm.
Då tycker jag att man ska söka hjälp. Att man ska inte gå hemma och lida och vänta på liksom, och se vad som händer. Utan man ska söka hjälp på sin barnmorska eller på någon gynakut och få en bedömning så att man kan få en antibiotikakur så att det faktiskt kan börja läka på riktigt. För att det här är ju ett kirurgiskt ingrepp och det, ibland får man infektion. Så är det bara. Och, men att man ber om hjälp då, det ska ju bli bättre.
Hur många dagar ska man vänta?
Det beror lite på hur svår bristning det är. Men om man tänker liksom att även om det gör jätteont de första 1, 2, 3 dagarna så ska det ändå liksom börja gå åt rätt håll tycker jag.
Mm.
Framförallt det här med att man tyckte att det kändes lite bättre och sen blir det jättemycket sämre. Och sen som du säger, ibland kan man ju få feber och sjukdomskänsla och sådär. Men att man... Och är man osäker, be om en koll hos barnmorskan. Det är ju,
verkligen.
Det är ju inte så himla krångligt liksom, att bara titta och se att men det ser bra ut. Eller det här tycker jag kanske att du ska...
Och sen kan man ju också tänka att man ska vara svärtfri i vila. Så det kanske gör ont i början precis när man går och står och sitter. Men liksom det här, så man kan differentiera också i den. Liksom, hur gör det ont i olika aktiviteter kan vara en vägledning.
Hur är det att gå på toa under den här tiden?
Jättebra fråga.
Ja. Ja, men det är ju också någonting man är supernervös för första gången man ska gå på toaletten. Och rent generellt så kan det vara skönt med kyla. Det är inte farligt att använda liksom bara för att känna om man är svullen överhuvudtaget. Då. Men det man annars kan göra det är ju för det första att använda duschen när man ska kissa. För det kan svida en del när man kissar. Så att man får kissa i duschen. Det är helt okej.
Okay. Mm. Till och med jättebra.
Ja, till och med jättebra.
Och då hjälper vattnet.
Det blir liksom inte sådär, det där kisset är ju så himla starkt. Mm. Så att om man använder vatten så blir det mer neutralt. Och då svider det inte så mycket i stygnan.
Nej.
Och sen så första gången man så är det jättebra att äta så att man liksom dricker mycket vatten, äta fibrer så att man kommer igång med magen. Och sen så är det faktiskt ganska skönt att ta en binda eller liksom någonting och bara känna så här, för man, det här med att trycka på vill man ju inte gärna behöva göra den första gången. Och så kanske man till och med vill hålla någonting mot slidmynningen, bara för, inte för att det behövs utan bara för känslan att det kan vara lite skönt första gången.
Men om man har en grad 3 eller 4 bristning då där ändtarmsmuskeln är involverad, vad ska man tänka på då?
Nej, men då ska man, i alla fall tidigare så, och nu det här är inte mitt bästa område för att jag är mer inne på preventionsdelen och kanske mer grad 2 bristningar, men man ska inte bli förstoppad, det är jätteviktigt, och man ska äta smärtlindrande, man behöver oftast det. Mm. Och sen så får man faktiskt i den processen ta lite mer tålamod, för det är en stor bristning och att man faktiskt får vara lite snäll mot sig själv. Och tänka att jag behöver inte klara allting. Jag får ta det lite liksom extra lugnt, tycker jag.
Men där du säger att man inte ska bli förstoppad, det är jätteviktigt. Ja. Och alla som har en grad 3 eller grad 4 bristning ska ju stå på mjukgörande för tarmen. Typ, inte laxermedel, men någonting mjukgörande så att man bara kan gå på toaletten och inte behöver krysta.
Precis.
Och så ska man ska inte sitta för mycket på rumpan, utan man ska försöka ligga, variera liksom ställningar så man inte sitter på rumpan och ammar kanske hela tiden, utan att man ligger ner och ammar eller avlastar liksom området. För man är ju sydd i ändtarmen och vi vill att den där ändtarmen ska läka och få sin fulla funktion. Mm. Så inte förstoppning och inte...
Och det gäller ju egentligen då detsamma som... Ja, det är ju skönt för en stora grad 2 bristningar också. Och samma råd egentligen. Tänker jag.
Ja. Och så ska man ju komma ihåg att har man frågor så... Innan man lämnar BB, se till att man får ett utskrivningssamtal med en läkare om man vill det. Eller barnmorska om man vill det. Eller till och med en fysioterapeut. Om man har en stor bristning och liksom, hur ska jag träna? Hur ska jag röra på mig? Vad får jag göra? Vad får jag inte göra? Och sådär. Så att man känner att men nu vet jag. Nu känner jag mig trygg.
Jag tycker faktiskt man ska be att någon tittar på bristningen. Och att man får kanske liksom, alla vill inte titta på sin bristning. Man kan göra det om man vill. Men att någon annan åtminstone har kikat innan man går hem.
Det vill säga efter att man har sytt då?
Alltså innan man går hem. Men oftast är man i alla fall något dygn på BB. Och kanske sen lite längre ut i landet.
Och sen vill jag lägga till att det läker ju så fint. Slemhinnor läker ju fort. Och ibland då när man kanske har någon kontroll bara 2 veckor efteråt. Så det kan ju se så fint ut.
Ja, precis. Och går man på tidig hemgång kan man ju be faktiskt på efterbesöket när man kommer tillbaka. Och man har ju oftast ett besök hos sin mödravårdsbarnmorska. Många av dem har ju liksom ökat på sina tider också för att kunna göra det här. Yeah.
Men så se till att man känner sig välinformerad när man går hem och vet vart man ska vända sig om man har några frågor. Och föda barn vaginalt är kul. Eller hur, Malin?
Jättekul.
Det är fantastiskt. Det låter otroligt kul. Det är fint, och känner man sig trygg och har en barnmorska som man känner sig trygg med, så kan det bli en otroligt bra upplevelse. Lydia, vet du allt du vill veta om bristningar nu?
Ja, kanske lite sannolikheter så här på slutet av avsnittet.
Oj.
Har du några siffror? Hur sannolikt är det 1, 2, 3, 4?
Ja, av grad 3 och 4. Ja. Ja, för första barnet, nu blir det så här om och men. Är det första barnet om man föder spontant vaginalt och första eller andra barnet sammanlagt, då är vi nog nere i Sverige idag på under 2%.
Det är jätteovanligt, med andra ord.
Ja, och en förstföderska så kanske vi ligger på någonstans runt 3, beroende, de bästa klinikerna ligger runt 3,5% och de klinikerna som har lite mer utmaningar kanske ligger mot 4 och över 4%, men det är fortfarande en sällanhändelse. Men vi tar ju det på största allvar på grund av konsekvenserna det kan få för kvinnor.
Kommer du ihåg, Elena, att vi läste någon gång, det var någon som hade skrivit på internet någonstans att en ordentlig skada var liksom snarare normalt än ovanligt. Och det stämmer ju verkligen.
Nej, det stämmer inte. Skrev så här att gå på toaletten är mer än, att inte kunna gå på toaletten normalt efter en förlossning, flera år efter en förlossning, är mera regel än undantag.
Ja, det är ju
så ska det inte vara.
Nej, men det är inte klokt. Så får man inte, det är skrämselpropaganda.
Ja, det tycker jag faktiskt.
Skönt att höra.
Ja. Så Malin, tusen tack för att du har varit här och pratat med oss. Jätteintressant. Och du är så viktig i det här arbetet att förebygga förlossningsbristningar. Vi har kommit lång väg, men man kan ju alltid bli bättre.
Det är roligt att jobba med det här området. Det är viktigt för kvinnor.
Tack Malin.
Tack.
Hej då.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.